Här är Ekots lördagsintervju med Ann Lagerkrans, vd för Sveriges Television. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in den här intervjun den 28 november. Ann Lagerkrans, tidigare chef på TV4-nyheterna. Också för Ekoredaktionen här på Sveriges Radio. De senaste 10 åren på SVT. Och högsta chef, vd på Sveriges Television sedan ett drygt år tillbaka. Ann Lagerkrans, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Jag tänkte vi skulle börja med dramat på Storbritanniens public servicebolag BBC. Där vd:n Tim Davey, din motsvarighet på BBC och också nyhetschefen där, fick avgå eller valde att avgå efter att ett internt brev läckt ut om problem med partiskhet på BBC. Mest uppmärksamhet har det varit kring ohederlig klippning i en dokumentär av Donald Trumps tal samma dag som stormningen av Kapitolium. Men kritiken gäller också rapportering om Gaza och transpersoner till exempel. Ann Lagerkrans, vad drar du för slutsatser för SVTs del av det som hänt på BBC?
Jag tycker en slutsats som är viktig att förmedla även till den svenska publiken att det är klart att även i journalistiken blir det fel. Vi hanterar stora mängder uppgifter i en rasande hastighet och vi gör vårt allra bästa för att allt ska vara korrekt. Vi faktagranskar, vi ringer källor, vi gör research, vi har många kontrollstationer. Men ibland sker misstag och jag tror att det vi verkligen kan lära av BBC är transparens och snabbhet. BBC kände till det här felet. Man berättade inte om det, man åtgärdade inte och det tog väldigt lång tid innan man kommunicerade. Mm. Och det tar jag verkligen med mig och jag tycker när vi här, vi har ju bland annat uppmärksammats på ett fel, det såg vi själva i Agenda förra söndagen och det var ju ett bedrövligt och pinsamt fel där vi inte upptäckte en AI-genererad klipp. Mm.
Ska vi ta
men vi
det?
Agerade snabbt mm. och det tänker jag, det tar jag verkligen med mig från BBC.
Ska vi ta just den händelsen då? För SVT har ju också varit under lupp lite grann på samma sätt. Det var ju då i samhällsprogrammet Agenda som du nämnde. Det var ett klipp i söndags där en polis i New York skäller ut en agent från migrationsmyndigheten ICE i ett inslag som handlar om polarisering i USA. Kring just migration och den där sekvensen var då inte äkta utan AI-genererad och det upptäckte ni ju snabbt själva och klippet togs sen bort. Vad är din analys av det som hände?
Att vår källkritik brast. Vi hade inte tillräcklig koll på var det här klippet kom ifrån. Det var också ett mänskligt misstag med en överlämning som inte gjordes på ett tillräckligt bra sätt. Det här borde inte ha hänt. Men vi agerade snabbt, vi var transparenta, vi berättade om det här och vi klippte bort det här. Och det jag tar med mig framåt är att det här kommer tyvärr bara bli vanligare. Och en av de största satsningarna vi gör på SVT är att bli ännu bättre på att verifiera rörlig bild. För vi går in i en tid där vi inte längre kan lita på våra ögon och öron. Så att det här var dåligt av oss, det var pinsamt. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Men vi lär oss och vi måste inte bara SVT utan hela mediebranschen bli bättre på det här.
Kan ni ha publicerat sånt här material tidigare utan att det har upptäckts?
Det kan vi ha gjort, men igen, vi är noggranna, vi har kontrollstationer, vi har experter på just digital analys och verifiering. Men misstag kan ske. Och så måste man också se till proportionerna. Vi publicerar 25 000 timmar bara i tv varje år och ungefär 200 nyhetsklipp varje dag. Och när vi gör fel så ska vi vara transparenta, vi ska rätta och det finns också ett omfattande medieetiskt och granskande system. Och vill man som allmänhet ha någonting prövat så kan man anmäla sig till granskningsnämnden eller till media.
Ja, men det här var ju ändå i ett av SVTs mest betydande samhällsprogram, Agenda. Det var liksom ett klipp i ett ändå polariserande ämne. Som det här handlade om. Alltså att presentera ett AI-genererat klipp som äkta. Hur allvarligt är det?
Det är allvarligt och det här ska inte kunna hända. Nu händer det, då måste vi lära om det. Be om ursäkt, vara transparens och också ödmjuka.
Mm, vad har SVTs medarbetare tillräckliga kunskaper för att hantera den här typen av händelser? För det är ju inte alltid helt lätt att se om saker är AI-genererade om man inte har ett tränat öga.
Jag skulle säga att våra redaktioner hör till de som är bäst i Sverige på det här. Men jag tror aldrig man kan säga att vi har tillräckliga kunskaper, att vi är tillräckligt nöjda. Vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre. Och det här är svårt. I just det här klippet kunde man ju faktiskt med blotta ögat se att det var fejk.
Ja, det var en felstavning på en tröja.
Ja, och man kan titta på händerna. Men om ett halvår, ett år så kanske det är omöjligt.
Mm. Det har ju också varit en ytterligare en händelse här den senaste tiden. Händelserna på BBC satte ju då också SVT under lupp. Och också SVT hade publicerat en video i anslutning till en Trump-dokumentär där delar av Donald Trumps tal klipps ihop på ett lite liknande sätt som på BBC. Och det var nättidningen Kvartal som uppmärksammade detta. Vad tänker du om hur den publiceringen gick till?
Att det var bra att Kvartal uppmärksammade oss på det, men att det också finns skillnader. BBC, där handlar om ett klipp i en dokumentär som var direkt vilseledande. Man förleds tro att Trump direkt uppmanade till våld. Vårt klipp utgår inte från det här talet, utan det är ett förklipp inför en dokumentär som är balanserad.
Ja,
som inte
precis. Men det är också så att grunden att olika delar av talet klipptes ihop på ett sätt så att det framstod som att talet var mer våldsuppviglande än vad det var.
Och vi tittade på det här och vi har förtydligat kontexten just att det var inför publicering för en dokumentär. Vi har också tydliggjort hur klippen har gjorts. Men journalistik handlar också om att göra urval och att sammanfatta. Det går inte alltid att återge timslånga tal eller dokumentärer.
Nej, men jag får bara fråga dig.
Men det måste göras på ett rättvisande sätt.
Håller du med om att den versionen av Trump, att det blir missvisande?
Jag tycker att det kunde förtydligas för att både förstå kontexten. Men det ger inte en missvisande bild av dokumentären som den hänvisar till.
Det här är ju i grunden en förtroendefråga. Alltså hur ska tittarna kunna lita på att SVT inte ägnar sig åt missvisande klippning?
Jag tror just att tala om att vi gör varje dag vårt allra bästa för att verifiera, för att faktakontrollera, för att det inte ska bli fel. Men ibland händer det och då måste man kunna lita på att vi är transparenta med det, att vi berättar. Och jag vill också påminna att det finns ett system och det är bra att man skäller på oss och man kritiserar på oss. Vi är ju också ett av Sveriges mest granskade och beforskade företag och det är viktigt för vi har stor makt och väldigt många har åsikter om oss och då måste vi kunna vara transparenta, hantera den kritiken och vara tydliga med när vi gör fel. Mm.
Sverigedemokraterna har ju varit starkt kritiska kring det som skett och kallat SVTs ledning till kulturutskottet för att förklara sig. Och så blir det ju inte då eftersom alla de andra partierna snabbt sa nej till det. Men hur kommenterar du att Sveriges näst största parti begär att SVT ska komma till riksdagen för att stå till svars för en publicering?
Det är djupt problematiskt och det är bra att vi granskas, men det här är någonting annat. För det SD öppnar för, det är en ordning med slags politiska förhör, en detaljstyrning av innehållet. Och om det här skulle hända varje gång en journalist har gjort något misshag eller gjort fel, då skulle vårt oberoende riskeras. Och grunden för SVT och all nyhetsförmedling är att vi står fria. Och igen, alla ska kunna skälla på oss, alla ska kunna kritisera oss. Men här finns det ett system som politikerna själva har enats om med lagar, med i vårt fall ett public service-uppdrag, ramarna och en granskningsnämnd. Och så finns det ett självreglerande medieetiskt system. För publicister ska inte ansvara eller stå till svars för enskilda publiceringar i ett kulturutskott. Vi ska vara oberoende, vi ska granska makten. Och sen, som du sa, så är det viktigt att påpeka att alla de sju andra riksdagspartierna ställer sig bakom den här principen om armslängds avstånd.
Ja, men ändå, du har ju talat om att ökad transparens är viktigt. Vad är problemet med att medverka också i det här sammanhanget? Det är ju ytterligare en yta där ni kan försvara er egentligen.
Det är man också inte kunna se det? Inför politiker som mediechefer eller publicister ska förklara enskilda publiceringar. Sen kan jag i vilket sammanhang som helst, för SD eller för andra, generellt prata om hur man gör, även som politiker, om man är missnöjd och vill anmäla oss. Det finns ett väl fungerande system.
Det här är ju naturligtvis en politisk manöver från SD. Alltså just det här att det största av de politiska partier som faktiskt styr Sverige nu anklagar Sveriges Television. De har skrivit pressmeddelande, de anklagar för att sprida desinformation. De ifrågasätter om man kan lita på att SVT förmedlar korrekt och opartisk information i valrörelsen. Alltså, hur förhåller du dig till detta?
Jag ser här att SVT... jag ser att Sverigedemokraterna vill misstänkliggöra enskildheter och få det att handla om systematik och förtroendekris. Och det är klart att jag tycker det är problematiskt. Samtidigt så ser jag att Sverigedemokraterna ställer sig som de andra partierna bakom vårt nya uppdrag som gäller i 8 år. Och man ställer sig bakom att SVT ska ha en bredd. Sen finns en oenighet kring finansieringen. Och det är
ja, men om du försöker dig på att lyssna på de bästa argumenten om du från SD och inte utgår från att de har agendor åt några håll, så finns det inte en poäng i att ni ska kunna stå till svars för publiceringar i olika, på olika platser.
Men vi står till svars enligt det system som politikerna själva har enats om. Jag tror inte att det är bra för svensk demokrati. Jag tror inte att det är bra för publicistiken om publicister ska kallas upp till någon slags politiska förhör och detaljfrågor om publiceringar när vi är satta att granska en makt. Den här principen har tjänat Sverige väl och jag är säker på att den gör det även framåt. Och jag är glad att 7 av 8 partier står bakom den.
Vilka är riskerna när SVTs opartiskhet ifrågasätts på det här sättet av ett riksdagsparti inför valrörelsen då? Den politiska temperaturen kommer att öka och SVT kommer att vara ännu mer under lupp.
Risken är ju såklart att vi misstänkliggörs, men här har ju vi möjlighet att varje dag visa hur vi förtjänar ett förtroende att vara transparenta mot publiken.
En av SDs anklagelsepunkter mot SVT handlar också lite mer om dig personligen. Nepotism ända in i toppen, som de formulerade i ett pressmeddelande. Det syftar då på att din man, författaren David Lagercrantz, medverkade i reseprogrammet Semester med Garplind. Var det lämpligt att din man var med i det programmet?
Men som vd och inte heller som vice vd så medverkar inte. Jag medverkar inte i beslut om program eller vilka som medverkar i våra program. De här besluten är delegerade till ansvariga utgivare och till redaktioner som ska fatta de här besluten med integritet och självständighet. Och det är klart, på en personlig nivå så tycker jag såklart att det är tråkigt när debatten handlar om mig och inte programmen. Men på en principiell nivå så är de här besluten delegerade. Det är inte jag som vd som är inne och avgör vilka som medverkar eller vilka program som ska göras.
Nej, men du måste ju ändå ha funderat på om detta skulle kunna uppfattas som jäv när vdns make medverkar då i ett SVT-program som går ut på att programledaren tar med en person på semester, även om tv-produktioner sällan är särskilt glamorösa i realiteten. Alltså, hur resonerade du där?
Ja, men jag resonerar inte, för jag litar på att redaktioner, i det här fallet produktionsbolag, självständigt fattar de här besluten. Jag är inte involverad. Och igen, det är klart att jag inte vill att debatten ska handla om mig, men jag litar på att de här besluten fattas med integritet och självständighet.
Jo, men samtidigt så verkar ju du i en förtroendebransch. Det gör ju alla ledare för stora medieföretag. Behöver du inte vara mer liksom omsorgsfull än så här för att undvika möjliga förtroendeskador ändå?
Jag måste lita på att mina medarbetare hanterar den här beslutsordningen där jag inte ansvarar för vilka som är med i våra nyheter eller i våra program eller vilka programbeslut vi fattar. Och det är ungefär 1000 per år.
Ja, men blev det rätt beslut?
Nej, men personligen så kan jag ju såklart tycka att det är tråkigt att debatten handlar om mig. Jag vill att det ska handla om vårt utbud. Men principiellt så måste jag lita på att redaktioner och igen i det här fallet ett produktionsbolag gör lämpliga val. Jag kan inte ge instruktioner om vilka som ska medverka.
Nej, men du kan föra ett resonemang med din man kring om det här kan skada Sveriges Television på ett lite mer övergripande sätt. Borde du ha fört en sån diskussion liksom, i köksbordet?
Min man är ju en offentlig person som du säger, och han får väldigt många frågor i olika sammanhang, och det är inte jag involverad i.
Nej, så din slutsats är att det här funkade?
Ja, men min slutsats personligen är att jag tycker inte att det är bra när debatten handlar om mig. Men på ett principiellt plan så måste redaktioner och ansvarig utgivare göra självständiga val.
Det skulle du säga att det liksom mer generellt är en högre konfliktnivå? Det här var ju SVT, har ju använt här i argumentationen mot SVT. Är det generellt en högre konfliktnivå mellan SVTs redaktioner och de politiska partierna nu än tidigare?
Jag tycker att det går lite upp och ner i temperaturen. Jag tycker, det är klart att jag är liksom vaksam och alert inför ett valår. Vi ser också ganska oroväckande tendenser globalt, både i USA där Donald Trump stämmer medier, hotar om indragna licenser, kallar journalister för folkets fiender. Vi ser efter BBC-skandalen att det är många krafter som snabbt är ute och vill misstänkliggöra public service-medier. Jag såg att ryska ambassaden i London genast var ute och kallade BBC för ett propaganda- och desinformationsverktyg.
Ja, men om vi håller oss till Sverige, skulle du säga att det finns en högre konfliktnivå?
Alltså jag tycker att den går upp och ner, och just den här veckan har det väl varit det. Men det återstår att se vad vi går in i för någonting i nästa års valår.
Det finns ju exempel på när, alltså när Agenda hade sin senaste partiledardebatt, då uppmanade till exempel Ulf Kristerssons presschef SVT att stänga av Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars hennes mikrofon när hon inte hade ordet i kommande debatter, annars så kanske statsministern inte skulle dyka upp nästa gång. Vad säger du om den typen av uppmaningar?
Att politiker är vuxna människor och behöver bete sig. Och att det inte är Moderaterna som programutvecklar eller styr våra partiledardebatter.
Nej, men den här typen av ifrågasättande kring upplägg och journalistiska vinklar från de politiska partierna, är det ett problem?
Det är inte nytt, och jag tänker att någonstans alla får ju ha åsikter om oss, och vi funderar ju också på hur kan vi utveckla våra debatter och göra dem liksom ännu bättre. Det är ju liksom en ständig fundering, men det här tycker inte jag är en fråga för det moderata partikansliet.
Mm. Men finns det, ibland hör man i debatten en uppfattning om att det finns en lite överdriven känslighet hos journalisterna, deras metoder ifrågasätts. Skulle du hålla med om det?
Ja, men vi uppfattas som ju lite snarstruckna och ibland självgoda. Och det är ju inte bra för oss, för vi måste ju klara att också ha en självdistans och att ta till oss av kritik. Men jag tycker också att vi har väldigt många exempel på att vi faktiskt gör det.
Det finns ju, när det gäller förtroendet, så har vi ju många mätningar som visar ungefär samma sak, att med de med politiska åsikter till höger, bland annat då SD-väljare, har generellt lägre förtroende för SVT än de som har politiska åsikter till vänster. Det är ju då som institutet vid Göteborgs universitet och också Medieakademins förtroendebarometer som mäter detta. Alltså, hur viktigt är det för SVT att förtroendet stärks bland de med högeråsikter?
Och det man ska komma ihåg, för det möter jag ofta, att en bild av att förtroende för oss sjunker. Det stämmer inte. Vi har en väldigt jämn och hög nivå, och det är jag glad över.
Så är det, men frågan gällde just den gruppen.
Ja, och där ska man också säga att de litar mer på SVT än andra medieföretag och har generellt ett sämre förtroende för alla institutioner, och det inkluderar hovet, försvaret, sjukvården. Men med det sagt, jag vill ju att alla ska ha ett högt förtroende för oss och fundera ganska mycket, och det handlar ju inte, jag vill inte avgränsa det, vi frågar alla folk vad de röstar på, men när vi lyssnar på publiken så återkommer klagomål som jag tar på stort allvar, och det handlar bland annat om en Stockholmsfixering. Här har gjort en, som svar på den, historiskt stor utbyggnad av våra lokala relationer. Det handlar också om att vi anses tycka synd om enskilda, att vi gör offerjournalistik. Och här måste vi bli bättre på att behandla alla som aktörer.
Ja, just det. Men om vi håller oss till just den här gruppen med högersympatier som har lägre förtroende, det kan finnas andra grupper också. Men alltså, om vi håller oss till dem, vad är det vi behöver?
Jo, fast jag kommer ju inte agera efter vad folk röstar på. Jag agerar på hur tror jag att vi kan utveckla SVT för att vi ska bli ännu mer relevanta. Och då är frågan om stad och land viktig. Då är frågan att vi behandlar, landsens behandlar enskilda som offer viktig. Det här finns också, tycker jag, så här strukturella utmaningar inom journalistiken, där vi kanske är bättre på upplossande nyhetshändelser än långsiktiga processer. Vi kanske är bättre på bokstäver än på siffror.
Ja, men om jag återgår till den här med kritiken från höger, jag ska testa en annan diskussion här på dig. Det finns en återkommande kritik där som handlar om lite mer subtila saker, alltså sånt som inte är riktigt mätbart, men ändå betydelsefullt i journalistiken när det gäller partiskhet. Alltså redaktionella kulturer, vilka frågor ställer vi inte, vilka vinklar är legitima och vad kan liksom inte komma i fråga på grund av outtalade värderingar, sånt som liksom sitter i väggarna. Är SVT tillräckligt självrannsakande kring sådana där mer svårfångade värderingsfrågor?
Jag skulle säga att vi är opartiska men inte ofelbara. För det där är ju en jättebra fråga du ställer. Vad är det vi inte ser? Vad är det som bubblar under ytan? Och det här krävs ju, tycker jag, en mycket närmare kontakt med publiken. Här är vi också ute på turnéer för att faktiskt i lugn ro höra vad saknar man i vårt utbud? Vad är det för liksom perspektiv? Vad är det för frågor som vi missar?
Ja, men om man säger att det finns... Om det är så att det finns redaktionella kulturer som kanske är lite svårfångade, som har en vänsterutgångspunkt, hur gör man för att öppet och frimodigt diskutera det?
Ja, men jag tycker att öppet och frimodigt diskutera till exempel att en journalistisk utgångspunkt är ofta att stå på den svaga sida mot samhället, mot makten. Det kan ses som en vänstersynpunkt. Men vår roll är ju också att fråga den enskilda om ett ansvar. Och det är någonting som vi måste bli bättre på. Det är liksom ett av många exempel.
Ja, men alltså lite mer konkret när det gäller frågor av typen, det som nämns i BBC-rapporten, Gaza-rapporteringen, rapporteringen runt transpersoner till exempel, att det finns, om det finns en liberal utgångspunkt som man kanske inte talar om, men som ändå finns där.
Transfrågan är ju så oerhört stolt över att Uppdrag granskning på SVT lyfte den frågan på ett så problematiserande modigt sätt. Gaza är ju en ständig diskussion och där det är många som klistrar på oss att vi är antingen pro-palestinska eller pro-israeliska. Och här dels är det ju ständiga redaktionella diskussioner. Vi är ju också här hindrade. Vi släpps inte in i Gaza av israeliska regeringen. Så att det gör ju att vår bevakning inte blir så bra som det skulle kunna bli. Och här ser vi också en återkommande prövning i granskningsnämnden. Så här finns det ju mekanismer.
Precis. Alltså, grundfrågan är att det finns en återkommande kritik från höger om att det finns en redaktionell kultur som utgår ifrån vänsterns frågeställningar i alla fall. Är det här någonting du vill kännas vid?
Nej, utan det jag vill kännas vid är den omfattande forskningen som finns och granskningen som finns, som visar att vi inte lutar åt det ena eller andra hållet. Men det finns såklart strukturella utmaningar i journalistiken och jag har nämnt några. En annan är att vi tenderar att göra eländeskataloger, att vi inte ser möjliga lösningar, det som händer imorgon. Så det är klart att vi måste ju ständigt utveckla vår journalistik och igen fundera på vad är det vi inte ser.
Det här är Ekots lördagsintervju med Ann Lagercrantz som är vd för Sveriges Television. Jag tänkte vi skulle prata också om den nya public service-lagen som träder i kraft full kraft efter nyår, som då kommer att reglera hur SVT och SR och Utbildningsradions verksamhet ska se ut och också finansieras de närmsta åren. Kulturminister Parisa Liljestrand sa så här i lördagsintervjun i augusti i år. 83 miljarder på 8 år till public servicebolagen kommer att räcka för att public service ska fungera väl också i framtiden. Har hon rätt där? Borde ni kunna liksom fixa uppdraget när ni får så mycket pengar ändå?
Det så vill jag gärna tala om vad man får för pengarna i en orolig tid. Vi kan ge verifierad information och journalistik. Det kommer TikTok och Disney inte göra i tider av krisoro. Vi kan samla, vi kan ge med gemensamma referensramar och vi kan ge ett utbud på svenska om svenska förhållanden. Och det är klart att här är mycket pengar, men vi får också ett helt nytt uppdrag. Tidigare så var vårt uppdrag att komma ut i marknätet med mest runt antenner. Nu har vi fått ett helt nytt uppdrag att också nå ut säkert och redundant digitalt. Det är en väldigt stor kostnad. Och sen finns en osäkerhet kring det du nämnde, det här marknätet. Så det är klart att det här är mycket pengar. Jag vill att verkligen ge valuta för dem. Ja, men nu ska vi också finansiera ett nytt uppdrag med programpengar.
Grundfrågan var, alltså, oavsett det här större beredskapsuppdraget, så finns det inga andra mediebolag som har den här typen av tryggad och förutsägbar finansiering i 8 år. SVT får omkring 5,7 miljarder nästa år.
Och det är ett enormt privilegium och det kräver att vi ger ett positivt värde till alla. Mm.
Men borde ni inte klara att leverera public service-uppdraget med den tydliga slanten som ändå finns i 8 år?
Ja, men vi kommer såklart göra allt vi kan för att göra det så bra som möjligt.
Ja, och den finansiering som då nu är beslutad, vad ser du då? Vad får du för konsekvenser för SVT?
Nej, men konsekvenserna är när vi satsar mer nu i beredskap och sen så finns det såklart en allmän kostnadsökning som gäller alla, så innebär det besparingar. Vi tror att det är ungefär minst 200 miljoner från 2027. Men det riskerar att bli det dubbla om vi också ska finansiera en infrastrukturkostnad för samhället.
Och vad innebär det? Blir det nedskärningar av personal?
Det kommer påverka programutbudet och det kommer påverka journalistiken.
Ja, om det blir uppsägningar, är det ett problem om det blir färre journalister på SVT? Alltså det är ju besvärligt för de som förlorar jobbet såklart, men är det mer än så? Är det också ett samhällsproblem eller liksom en försämring av demokratins funktionssätt om det blir färre medarbetare på SVT?
Nej, men vi går in i en tid med mycket AI-genererat innehåll. Vår ambition är ju att bli ännu bättre på att avslöja och rapportera om desinformation och att kunna vara den här samlande punkten i tider av oro. För jag tror att vi behöver gemensamma referensramar. Så det är klart att det här kommer bli tufft, men vi kommer tvingas göra tuffare prioriteringar.
Mm. Kan du berätta någonting om vad som kommer styra de prioriteringarna?
Och det är egentligen, vi måste satsa mer i beredskap. Vi vill satsa mer på verifiering, vi vill satsa mer på det samlande uppdraget. Och här tycker jag är fint, 2 av 3 svenskar ser julkalendern, miljoner följer sin Malmqvist, vår julvärd. För jag tror att vi behöver det i tider av ökad isolering och ensamhet. Och vi kommer att fokusera på svenska berättelser.
Det finns ju en stor klump pengar som handlar om distributionen i marknätet då, som kommer att bli dyrare att använda när TV4 och Boxer lämnar marknätet. SVT har bett om i oktober 1,5 miljard extra fram till 2023 för att täcka upp för detta.
Och jag vill bara korrigera, det är inte 1,5 miljard extra. Det är
att, ja, 2033 ska
nej, men det här är ju inte några extra pengar som skulle gå till SVT-satsningar. Det här är för att bekosta samhällets, alltså en infrastruktur.
Ja, så är det. Men just nu så ser det ut som att det är SVT som ska betala. Då ni vill att pengarna ska tas någon annanstans ifrån ändå. Och då är frågan, kommer ni att få de pengarna?
8 partier var eniga om det i public service-utredningen och i propositionen som lades i maj. Där står det att det här är betraktat som en extraordinär kostnad som inte ska belasta public service-bolagen. Och jag förutsätter såklart att man står fast för det.
Mm. Teracom då, som är det här statliga bolaget som sysslar med distribution i marknätet, som bara har 2 större kunder kvar nu egentligen, SVT och SR. Är det en bra affärsmodell för ett statligt bolag?
Ja, det är inte för mig att avgöra, men det är klart att det är en skörare affärsmodell.
Ann Lagerkrantz, det var det vi hann med i lördagsintervjun idag, vd för Sveriges Television. Tack för att du var med.
Tack.
Och vi har nu med oss Axel Andén som är chefredaktör för branschtidningen Journalisten som ägs av Journalistförbundet. Alltså, hur skulle du säga, hur är läget för SVT så här sent i november 2025?
Ja, SVT står ju starkt ändå. Användning och räckvidd går ner lite, men förtroendet är relativt stabilt. De har lite problem att nå unga, men det har å andra sidan alla medieföretag. Och sen finns ju de här sakerna kring beredskapsuppdrag och marknätet som är lite mörka moln på horisonten.
En av de saker vi talade om i intervjun var ju de senaste tidens händelser där på SVT med en felgrepp kring klippning och AI-genererat material i sändningar. Alltså, hur påverkar den typen av diskussioner SVTs trovärdighet?
Ja, alltså just de här två händelserna, man ska säga den här klippningen av talet, det var väl pikant för att det liknade det som BBC hade gjort och liksom som hela den skandalen som startade den eller som var i centrum för den. Men i SVTs fall det är svårt att se att det är gjort med uppsåt. Det är väldigt tydligt att det är ett misstag i periferin. Det här AI-klippet som visades i Agenda, det var ju betydligt allvarligare. Och det kunde man höra att Anne Lagercrantz också tyckte. Och det är ju allvarligt för att det finns ju en grupp som alltid letar fel hos SVT och hackar på allt som händer. Men jag tror att, det här AI-klippet som var en bärande del av ett inslag i ett tungt program, det skadar också förtroendet bland de som verkligen gillar och litar på SVT och just söker sig dit för att de tycker att det är kaosartat utanför, så att säga. Men det allra viktigaste är ju, och det är det som skiljer då kanske SVT från BBC, det är hur man hanterar misstagen. Och här har ju SVT verkligen, de har ju slagit knut på sig själva för att agera på de här sakerna. Så man kan inte kritisera så mycket i hur de har hanterat de här misstagen.
Några som ändå är kritiska är ju Sverigedemokraterna som kallat SVTs ledning till riksdagens kulturutskott för att förklara de här publiceringarna. Så hur ovanligt är det?
Ja, det är ovanligt, det är väldigt ovanligt. Men det har faktiskt hänt förut och det var 2020 och då var det också Sverigedemokraterna som ville kalla upp cheferna för både SVT och SR då, för att prata om enskilda publiceringar. För det är viktigt att det är därför utgivare går i taket över det här. Det är inte så att inte mediechefer ska prata med politiker, utan det som gör att det blir så starka reaktioner, det blev det då och det blev det nu, det är ju att de enskilda publiceringarna är inget som de högsta cheferna ska behöva stå i riksdagen och försvara.
Skulle du säga att det generellt är en högre konfliktnivå mellan journalister och de politiska partierna nu än tidigare?
Ja, eller i alla fall mellan liksom den politiska eller opinionsbildande som, vad ska man säga, sammanhangen och journalisterna. Och där håller jag inte med Anne Lagercrantz om att det går lite upp och ner. Jag har ändå bevakat mediebranschen i 20 år och jag har blivit chockad det här senaste året och de här senaste veckorna. Jag har aldrig sett något liknande i hur tonen höjs och hur liksom, ja, vilken frenesi de här attackerna sker med. Och det som kanske också bekymrar SVT mer här, det är en sak att det kommer från alternativmedier och stora sociala mediekonton. Det är där det är mest, så att säga. Men nu kommer det också mer från det politiska, från tjänstemän, politiker och pressavdelningar för partierna. Det tror jag är bekymmersamt.
Mm. Kort bara, vi talade också lite grann om finansieringen. Det finns ju en stor peng som handlar om kostnaderna för att sända i marknätet som stiger när det är flera aktörer som har lämnat. Och SVT har hoppats på att få kompensation för det på något sätt från politiken. Hur ser läget ut där?
Ja, men här är det lite olyckligt, för att om samma partier som nu då är kritiska och höjer konfliktnivån också då ska ta ett beslut om de här extraordinära kostnaderna, om det ska tillföras på det sätt som man faktiskt sa i den public service-utredning som alla var med på. Det skapar ju en osäkerhet. Så länge den frågan inte är avgjord så finns det en osäkerhet.
Så vad tror du, kommer SVT att få de här pengarna?
Ja, MSBs generaldirektör bedömer ju att de sannolikt kommer att få det, och jag har ingen anledning att göra någon annan bedömning än dem, så ja.
Tack så mycket, Axel Andén. Det var allt för idag. Producent Johanna Palmström, teknik Maria Stillberg, Miljöpartiets Amanda Lind är gäst nästa vecka. Tack för idag.